det som jag nu har i munnen och som vi ser framför, vad är det det innehåller alltså?
Ja, det innehåller ju då bland annat blåmusslor från Östersjön. Det innehåller insekter, mykoprotein som är ett svampprotein som odlas på restströmmar från pappersmassaindustrin.
Blir du sugen? Nej, kanske inte. Men tänk dig om du vore en fisk. Då skulle du kanske glatt mumsa i dig. Och så kan vi äta fisken.
Den är väldigt fräsch i smaken med en härlig mineralton, en fin nötighet och en väldigt len, silkeslen känsla.
Och poängen är att den här fisken då inte har ätit andra fiskar nermalda till mjöl eller sojaprotein från skövlad regnskogsmark. Nej, den och snart även kycklingar och grisar får foder som i princip är baserat på avfall. Det här är Vetenskapsradion om hur vi kan få en mer hållbar matproduktion genom nytt foder till djuren vi föder upp och äter. Jag heter Björn Gunnér. Och jag kommer att få smaka inte bara på fodret utan även på fisken som är uppfödd på det.
Vi har ett projekt som har pågått under ganska lång tid där vi nu har lanserat en fisk, en regnbåge som är odlad i Sverige som är uppfödd på ett foder som är fritt från fiskmjöl och fritt från soja.
Det här är Hanna Karlberg som är forskare inom akvakultur på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala. Och akvakultur, det är när vi odlar mat i vatten, till exempel fiskodling, och någonting som kan låta oss äta fisk på ett hållbart sätt, utan att fortsätta tömma våra hav och sjöar på vild fisk. Men då kan vi ju inte ge fisken vi odlar vildfångad fisk som föda. Och ska det vara hållbart så kan vi inte heller mata den med sojaprotein importerat från andra sidan jorden som dessutom kan ha odlats på skövlad regnskogsmark. Istället så är det många forskare som, precis som Hanna Karlberg, jobbar med att utgå från det hon kallar restströmmar, alltså avfall, som andra djur eller organismer kan äta. Och så låta fiskarna få dem som foder.
Ja, vi har en skål med foder framför oss och det är då fiskfoderpellets som man utfodrar fisk med. Och om man luktar på dem så känner man ju förstås att det luktar foder. Och ja, man kan se att det här fodret ser likadant ut som konventionellt fiskfoder skulle jag säga.
Jag har nog aldrig sett fiskfoder förut. Konventionellt sånt förstår jag när jag ser den här. För att det här är en skål då med små svarta pluttar. Tänker på att det här är sånt som ser ut att ha ramlat av från en sån här golvskomatta som vi har på landet. Små svarta pluttar, cylindriska, de är 5 mm i diameter, ungefär 5 mm tjocka också. Små puckar kanske man kan säga. Kolsvarta. Och ja, jag tar och luktar. Ja, det luktar också lite som fiskfodret jag hade när jag hade akvarium. Alltså...
Ja, det kan stämma. Det är helt enkelt så som fiskmat luktar. Och jag skulle säga att exempelvis musselmjölet gör att det har en sån liten marin lukt när man luktar på det.
Får jag känna och smaka på det här också? Jag tar... Aha, det var ju hårt då. Känner jag nu. Och jag tar en sån här i munnen nu. Har du smakat på den här?
Nej, det har jag inte.
Har du inte? Nej. Smakar nästan ingenting. Det smakar som det luktar kanske. Och så är den hård. Men jag tycker fiskarna är gott.
Ja, det gör de. Mm. Vi har jämfört fisk som har då ätit det här fodret med fisk som får vanligt konventionellt foder. Och vi ser att de äter lika mycket och växer lika bra.
Hanna Karlberg är en av de forskare som ingår i projektet Framtidens foder för fågel, fisk och fläsk och som SLU driver ihop med stiftelsen Axe Foundation och med Christian Sjöland därifrån som projektledare.
Tittar vi globalt så vet vi att livsmedelssystemet står ungefär för en tredjedel av de globala utsläppen. Vi vet att ungefär 70% av förlusten av biologisk mångfald kommer från livsmedelssystemet. Och zoomar vi in ännu mer på matsystemet, ja men då ser vi att just animalieproduktionen är ansvarig för en rätt så stor del av den belastningen. Tittar vi till exempel i Sverige så ser vi att foder på de här enkelmagrade djuren, alltså grisen, kycklingen, och sen så har vi då fisken, då står fodret för en väldigt stor andel av klimatpåverkan från de här djuren.
Ja, kött från de här så kallade enkelmagade landhusdjuren, gris och kyckling. Det kan ha ett relativt lågt klimatavtryck eftersom de inte släpper ut lika mycket metan som idisslande djur som nötkreatur och får. Men fodret är då alltså viktigt, för det blir en stor del av den klimatpåverkan som det här köttet har.
Och utöver då klimatet, vilket självklart är en stor belastning, så är ju den stora utmaningen sojan och fiskmjölet som verkligen används i stora mängder för de här djuren helt enkelt. Och det är därför vi har valt det här fodret, för att vi ser det som ett stort problem med en väldigt stor potential att om vi löser det.
Säger projektledaren Christian Sjöland på Ax Foundation. Och vi kan väl ta och låta forskaren Hanna Karlberg på SLU upprepa vad det här fodret alltså är gjort på.
Blåmusslor från Östersjön, det innehåller insekter, mykoprotein och ja, lite andra råvaror förstås också. För fiskfoder har oftast ganska många ingredienser för att det behöver balanseras exakt för fiskens näringsbehov förstås. Mm.
Och jag tog ut den där precis innan du sa insekter. Den smaken kände jag inte. Och den var hård, så den ser likadan ut fortfarande efter att jag haft den i munnen. Men du säger det här är annorlunda då än konventionellt foder som ofta innehåller fisk, mjöl och soja. Gör det alltid det eller oftast? Eller hur är det?
Om vi tittar på fiskfoder som utfodras till laxfisk idag så innehåller det en viss andel fiskmjöl. Den andelen har minskat över tid. Ofta pratas det om att den här typen av foder bara skulle innehålla fiskmjöl och fiskolja, men så är det inte, utan vi ser en ganska stor inkluderingsgrad av vegetabiliska proteiner och vegetabiliska oljor i moderna fiskfoder. Men det finns förstås råvaror där vi känner att vi kan förbättra miljöavtrycket och där det fortfarande kan göras förbättringar på innehållet.
Om vi tar då steg för steg här, musslorna, de är odlade i Östersjön. Och det har ju vi rapporterat om ibland, det är ganska svårt att få till musselodling i Östersjön. De växer inte något vidare i det här bräckvattnet.
Musslor som odlas i Östersjön växer inte lika snabbt och de blir inte lika stora som musslor som växer i saltare vatten. Men det gör dem å andra sidan väldigt lämpliga för inkludering i foder. Eftersom djuren, det här mals ner till mjöl och man har inte samma krav på att det ska vara en stor produkt till exempel. Så att därför är det en bra produkt ur den synvinkeln. Sen så om man tittar på Östersjömusslor så finns det också en miljötjänst i att de filtrerar vattnet och plockar upp näringsämnen ur Östersjön. Mm.
Så att de renar vattnet och tar bort ämnen som kan vara övergödande. Och det här finns någon sorts småskalig fabrik, jag har förstått, i Västervik som gör det här åt er.
Precis. I det här projektet då, Framtidens foder för fågel, fisk och fläsk, så arbetar vi tillsammans med många partners längs hela livsmedelskedjan. Bland annat företaget Ekopelag som har satt upp då en processlina för att möjliggöra odling och processering av Östersjömussla. Hela vägen från odling fram till mjöl då, som kan användas i fiskfoder bland annat.
Men när musslorna är så här små så blir det, har jag förstått, mer skal per kött om man säger så. Det är väl en utmaning?
Det är en utmaning vad man ska använda alla olika delar i en process. Just det här företaget har också skapat en process för att nyttja skalet och säljer den produkten som en jordförbättringsprodukt.
Det var musslorna och sen var det då insekter. Vilka då och varför? Och varför har man insekter?
I det här fodret så har vi en insekt som kallas amerikansk vapenfluga. På engelska heter det Black Soldier Fly. Och det är en insekt som växer bra på exempelvis restavfall från livsmedelsindustrin. De är en bra omvandlare helt enkelt. De gillar att äta kanske sådana produkter som vi inte tar vara på i livsmedelsindustrin idag. Som fruktskal eller liknande som blir över.
Och så gör de protein av det och det där proteinet finns i dem och det tar ni tillvara. Och blir det bra protein?
Det stämmer. Det blir bra protein. Vi ser att insekter har en fördelaktig näringssammansättning för inkludering i fiskfoder.
Ja. Den som har metat fisk vet ju också att de gillar maskar. Är det ungefär samma, eller?
Ja, det kan man säga. Vi använder ju larverna till det här fodret. Så att det, på så sätt kan man ju säga att det är samma. Men när vi pratar mer konventionellt fiskfoder så är det ju en mjölprodukt som inkluderas i fodret.
Så det var insekterna och sen då det här som är ett slags svampprotein är också en del. Vad är det för något då?
Ja, vi kallar det mykoprotein eller kallas mykoprotein. Och det är en svamp som odlas på restströmmar från pappersmassaindustrin. Och som är mycket lovande proteinkälla, bland annat till då fiskfoder. Den har ju en fördel i att den exempelvis går att produceras i stora volymer året runt. Vilket ju är en svårighet som man ser med vissa andra foderråvaror. Att det är en skörd per år eller man får det bara under vissa delar av året.
Och svamp har jag då lärt mig att det är inte något bra att satsa på om man vill ha så mycket näring att plocka svamp i skogen. Men funkar det bättre på det här viset?
Ja, det här svampmycelet, vi har ju gjort utvärderingar på det förstås. Och vi ser att det har en gynnsam näringssammansättning för fisken.
Och den som äter vegetariskt kanske känner till korn. Det är också en svampprodukt med protein. Är det likt på något vis?
Det stämmer. Ja, det finns olika stammar av svamp då som används till olika ändamål. Och korn är ju också då en sån produkt som kommer från svampprotein.
Är det ungefär lika mycket mussla, insekt och svampprotein i de här små svarta pluttarna som fiskarna får?
Nej, det är det inte. Utan vi har mer, mussla har utgjort en stor del av innehållet i det här fodret. Och det ser man så mycket lovande eftersom det är en god direkt substitution för fiskmjöl. Sen så är det också en fråga om tillgång när det kommer till att skapa den här typen av foder. Vi jobbar ju med företag som är i tidig utveckling och att få ihop stora mängder råvaror är en svårighet.
Ja, det kan man ju tänka sig om man nu ska få det här att funka i större skala. Går det att framställa större mängder av det här?
Vi hoppas att det i framtiden ska kunna gå att göra det. Men uppskalningen är ju någonting som det jobbas med. Och det är också en fråga om efterfrågan förstås. Att det måste finnas både en vilja hos företag och också hos konsument och industri och genom hela livsmedelskedjan för att vi ska få till större produktion av de här typen av råvaror.
Okej, och vi står ju här i ett provkök och här finns en kock, här finns en stekpanna och där finns en bit fisk, ser jag. Hej, vad heter du? Det står namnet, men du får säga själv, vad heter du?
Jag heter Anna Henning Moberg.
Och du är en sån proffskock som har ditt eget namn på förklädet.
Ja, jag är en del av en massa proffskockar. Jag är verksamhetschef på Torsåker Gård, som är Axe Foundations utvecklingscentrum för framtidens mat och material. Och jag leder det praktiska innovations- och utvecklingsteamet där vi har kockar och sensoriker, måltidsekologer etc. som produktutvecklar i alla våra projekt.
Okej. Okay. Och nu är det du som ska laga till den här fisken. Kan du beskriva bara första gången du fick se och känna på en fisk som är uppfödd på det här fodret? Tänkte du att det var något särskilt med den?
För det första så är det ju väldigt likt. Alltså för en vanlig konsument är det ingen större skillnad visuellt eller doftmässigt när man tittar på den. Jag kan avgöra att den är lite ljusare i köttet än den som är uppfödd på det konventionella fodret.
Och här finns då en bit fisk. Filé med lite skinn på. Du har smör, du har kanske olja eller om det är vinäger.
Det är lite olja, precis för att den inte ska fastna i pannan. Och det här är en tunnare bit. Och nu lagar vi den för att det går snabbare att tillaga helt enkelt. Så vi ska prova den här. Jag ska säga att restauranghögskolan i Grythyttan, de har gjort ett vetenskapligt sensoriskt test på den här fisken. Och kan konstatera att smaken är väldigt likvärdig. Att den är väldigt fräsch i smaken, med en härlig mineralton, en fin nötighet och en väldigt len, silkeslen känsla. Så att här har vi verkligen superexperter på sensorik som har utvärderat den som en del av projektet.
Och har den då provats i blindtest eller hur går det till?
Precis så. Den har testats mot fisk som är uppfödd på konventionellt foder.
Ja, men ska du göra din grej här?
Mm, absolut. Först sätter jag på turbofläktarna så att vi inte sätter igång några brandlarm.
Ja.
Och medan den här fiskfilébiten steks så hinner vi fråga forskaren Hanna Karlberg om den är lika nyttig som annan fet fisk.
Någonting som många tycker är viktigt när man äter fisk och särskilt laxfisk, det är de här särskilda fiskfettsyrorna. Och de är ju svårare förstått att få till på annat sätt än att just fiskar skapar dem. Så att man kan ta fiskmjöl till exempel och ha som fiskfoder. Hur löser ni det?
I det här fallet så har vi ju bland annat algolja i fodret. Och vi har också som vi har nämnt då, en ganska stor andel mjöl från blåmussla. Och det gör ju också då att vi ser att vi får en hög inkludering av omega-3.
Sverige är ändå ett ganska litet land när det gäller fiskodling. Det pratas mycket om fiskodlingens miljöeffekter och då tittar man mycket till exempel åt Norge. Och det mesta odlade fisk som vi äter här är ju därifrån. Är det inte viktigt vad som händer där snarare än vad ni gör här i Sverige?
Det är väldigt viktigt vad som händer där och det är viktigt vad som händer här. Det här projektet är ett svenskt projekt som delfinansieras av Vinnova. Och här så har vi då fokus på mer svenskt producerade råvaror och svensk odlad fisk. Men det här är ju frågor som är väldigt centrala och viktiga för fiskodlingsindustrin i hela Norden och hela världen förstås om man skalar upp det.
Men är det här unikt på något sätt eller finns det liknande foderpellets som tas fram till exempel i Norge eller på andra håll i världen?
Just det här projektet har varit unikt på många sätt. Bland annat så är det här ett foder där vi utifrån vad vi vet idag säger att det här är det första fodret som innehåller mykoprotein. Som ute på marknaden där vi har en produkt som kommer ut till konsument.
Och är då det här mykoproteinet, hur stor del i det här är det en viktig komponent eller är det mest för att det ska låta bra då, för det är unikt?
Just i det här fodret så är inkluderingsgraden inte jättehög av mykoprotein. Som jag nämnde tidigare så finns det svårigheter att få tag i större volymer av de här råvarorna. Så det är någonting man kanske kan hoppas på att det blir, man kan gå mot högre inkluderingsgrader i framtiden.
Och är det här ett effektivt sätt att ta tillvara de här resurserna? Man skulle också kunna tänka sig att vi människor äter de här produkterna, till exempel de här musslorna, att det ändå går att göra något med dem så att det blir människomat istället för att det måste gå via fisken.
En av grundpelarna i det här projektet och en av de punkterna som vi har jobbat efter är ju lite grann den här tanken att vår mat ska inte äta vår mat och att vi vill jobba genom att uppmärksamma råvaror som kan växa på restströmmar och kan nyttja flöden som vi människor primärt inte äter.
Nu finns det alltså en fisk som har blivit uppfött på det här fodret. Var sker det någonstans och hur funkar det?
Den här fisken är uppfödd i Älvdalen på en odling där hos ett företag som heter Älvdalslax. Och det är då regnbåge, vilket är den art som odlas mest i Sverige idag. Och den har vuxit på det här fodret. Så en stor del av dess vikt kommer förstås från det här fodret.
Säger akvakulturforskaren Hanna Karlberg vid SLU. Under hösten 2025 så såldes de 3,5 ton regnbågsfilé som har fötts upp på fodret till ett antal restauranger och så i utvalda butiker. Och när projektet nu fortsätter fram till september 2026 så ska värphöns, slaktkyckling och grisar få det här fodret. Och äggen och köttet kommer sen också det att nå konsumenter. Men först alltså fisken.
Ja, nu är det dags att prova den här regnbågsbiten då. Jag ska få prova nu fisk uppfödd på svampprotein, insektsmjöl och musselmjöl. Och tillagad av Anna Henning Moberg här på Expanderations testkök. Okej, jag får en gaffel. Hur känns det nu då? Är du nervös? Tänk om jag inte tycker om den.
Ja, nej, jag vet inte om du tycker om regnbåge.
Nej, precis. Du kanske,
nej, jag är nervös.
Jag tar gaffeln här och jag skär lite. Ja, jag tycker du ser den bra ut.
Mm.
Det var gott.
Bra.
Mm. Ska jag säga, det smakar rent, det smakar fisk. Det smakar inte soja, smakar inte musselmjöl, smakar inte insekter heller. Det smakar fisk.
Och med den tuggan slutar Vetenskapsradion för idag. Jag heter Björn Gunnér och producent är Lars Broström.